Ja, nu är jag ute och går igen. Nu ska jag göra ett reportage. Eller rättare sagt, jag ska faktiskt gå på ett möte. Vi har nämligen som många andra föreningar i Tyresö fått en inbjudan till Forum för civil beredskap i Tyresö. Och dagen jag spelar in det här är den 12 mars. Och klockan är ungefär 7:45. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och det är våran säkerhetssamordnare, Marcus Poletti, som jag bjudit in till det här. Och det säger, han säger så här i mejlet: vi behöver varandra för att samhället ska fungera, även när något oväntat händer. Vid samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap påverkas hela samhället. Då spelar företag, föreningar och kommunen tillsammans en avgörande roll. Därför bjuder Tyresö kommun in dig och din organisation till Forum för civil beredskap. Så nu ska jag in och träffa en massa andra aktiva människor här i Tyresö. Och jag hoppas att jag kan få prata lite med Marcus i början där när han håller på och fixar in för kaffe och sånt. Och sen hoppas jag att även få prata med några som är med. För vi ska få lyssna lite på Marcus kloka råd och vad han har att säga. Ja, nu har jag alltså Marcus Poletti här. Vad kommer den här dagen att handla om?
Dagen kommer att vara en meet and greet. Ja, ett försök till att skapa ett forum där föreningsliv, näringsliv, myndigheter, medborgare träffas och pratar beredskap.
Och du måste tala om din funktion och din, vad ska man säga, förvaltning som du jobbar med.
Mm. Jag är beredskapssamordnare i Tyresö kommun och jobbar kommunövergripande med beredskapsfrågor. Mm. Stöttar alltså verksamheterna i att jobba med beredskap.
Mm. Och när du börjar prata om så här totalförsvar och sånt, vad menas med det? För mig låter försvar som vapen.
Ja, men det handlar om att försvara Sverige och en del gör det med vapen. Då brukar vi säga att det är försvarsmakten, då, militära vapen. Men vårt vapen, det civila försvarets vapen, är ju att vi är så pass robusta och så motståndskraftiga att det ska vara jobbigt för en fiende att försöka ge sig på Sverige.
Mm. Vi som är här nu, vi kommer ju från alla möjliga olika håll, alla möjliga föreningar. Vad är det du vill lära oss?
Oh, jag vill ju att ni lär mig.
Jaha, men det är mycket som kommunen kan samordna. Och du kan ju alla de här begreppen, för att försöker man läsa på så blir man ju inte så här jätteduktig. Liksom. Hybridkrigföring och allt vad det är för någonting. Mm. Vad är det?
Just hybridkrigföring handlar om att man kombinerar militära och civila medel för att ge sig på en fiende. Och det vi ser är ju att ett exempel på det skulle kunna vara att en statlig aktör hjälper en civil aktör eller en brottslig organisation att ge sig på en fiende. Vi har haft ganska många exempel på det, tycker jag, när man kan se de här, exempelvis då, de här stora pråmarna i Östersjön som släpar ett ankare efter sig och har sönder då viktig infrastruktur på sjöbotten. Och så är det en olycka, man vet inte riktigt om det är på riktigt eller om det är på riktigt en olycka eller om det är avsiktligt. Mm. Och det där är ett sånt där exempel på där en aktör agerar med ett ont uppsåt. Men det kan vara en olycka och det är svårt att veta. Och då är man i gränslandet där. Det är ett typiskt sånt exempel på hybridkrigföring.
Och när vi står och pratar just nu i den här dagarna så kan man läsa i media om det här med människor som vår organiserade brottslighet som har bosatt sig i andra länder. Beställer mord på exiliranier eller judiska företrädare. Så vi har ju liksom också en brottslighet som tar uppdrag från andra makter.
Mm. Ja, det här är någonting som har uppmärksammats på sistone. Att man just kan få gängmedlemmar att göra uppdrag fast för en statlig aktör. Vilket ju är lite ovanligt. Mm. Eller har varit ovanligt, men tyvärr är mycket, mycket vanligare nu för tiden. Mm.
Men vi här, vi ska väl prata liksom om vad vi själva kan göra. Vi som är föreningsliv i Tyresö och vi som är boende i olika områden. Skyddsrum, vatten, mat, el, Det är sånt vi måste själva fundera på, eller hur?
Ja, det är jätteviktigt att man har koll på sin egen hemberedskap i första hand. Går man på Myndigheten för civilt försvar så säger de att man ska klara sig en vecka utan samhällets stöd. Mm. Och då tänker jag att det handlar ju inte bara om dricksvatten, utan det handlar om livsmedel och hygien och rätt mycket aspekter att tänka på. Och det är ju viktigt att man åtminstone sätter igång med det.
Du har jobbat 3 år i kommunen, och från början tyckte jag, när vi pratade första gången du och jag, då kändes det så här, det här är långt borta. Men nu känns det ganska akut också, nu måste vi bli duktigare på det här och vi måste steppa upp för att liksom se till att vi tar ansvar. I alla fall för vår egen familj och grannar och hjälps åt. Vi var duktiga på det under covid, tycker jag.
Ja, nej, men det är väl så tyvärr att läget i omvärlden har ju blivit kraftigt försämrat de här 3 åren som vi har känt varann.
Ja, precis. Oj, nu ska det börja här, Marcus. Så att nu sätter jag mig vid min plats.
Ja, tack.
Ja, sen började folk att komma in och sätta sig vid olika bord. Och då ställde sig Marcus Poletti och berättade lite om det här med civilförsvar och totalförsvar och vad är beredskap och just det här med hybridkrigföring och mycket av de här sakerna som man har hört talas om ransomware-attacker och drönare som nu används på olika sätt och ja, olika informationskampanjer där man använder sig av alla möjliga varianter, dolda aktiviteter helt enkelt. Så det var väldigt intressant. Och i rummet fanns också räddningstjänsten, polisen och socialtjänsten, liksom myndigheter. Men de flesta i rummet var från olika föreningar och några företag fanns också representerade. Ja, och man berättade om vad kommunen gör och kan göra, vilka funktioner man har. Sen är det ju liksom vad som vi som invånare och ja, samhälle, det här med ansvarsprincipen pratar han om. Att vi allihopa ska klara av att ta hand om oss själva en vecka med vatten och allt vad det nu innebär. Att alla ska jobba med det de vanligtvis jobbar med. Det man är duktig på fortsätter man att göra helt enkelt. Och närhetsprincipen, han pratade om det här med bränder. Att först i början är det en kommun och sen kanske måste utökas om det är större område. Att var och en måste liksom ta ansvar lokalt. Och den här nya myndigheten för civilt försvar heter det, MSB nu för tiden. Som nu försöker steppa upp på olika sätt. Jag är inte 100 på att jag har hört så mycket om dem, men det kan jag göra en till intervju så småningom med Marcus vad som händer. För att det var inte så lätt att spela in alltihopa när man sitter på ett stort rum. För vi var inne i Forssalen och den är jättestor och det är svårt att spela in på ett bra sätt. Det är inte alltid blir bästa ljudet. Sen fick vi sätta oss i olika grupper. Vi satt redan vid bord och då hade vi hamnat slumpvis lite olika med olika människor. Och det var ju väldigt kul att sitta och diskutera. Bara att vi presenterade oss var vi kom ifrån och vid mitt bord fanns det alla möjliga professioner och kunskaper. Och vi diskuterade allt möjligt om ja, hur funkar i vårt område. Någon bodde i Krusboda, någon bodde på Myggdagsvägen. Jag bor i ett radhusområde. Hur funkar det med våra... Ja, kan vi hjälpa varandra? Och det var en kvinna vid vårt bord. Hon kom från Attention. Det är de som håller på med barn och unga eller människor som har såna, ja, autism, ADHD och allt vad det heter. Och hon pratade om vad ska hända för oss om det blir kris. Alltså, ja, uttaget det här med funktionsnedsättningar har vi tagit liksom, om vi nu allihopa ska ta ansvar, vilka ska vi hjälpa helt enkelt? Så det var ganska intressanta diskussioner kring vårt bord om ja, vad gjorde vi och vad kan vi göra? Och vi hade också en massa frågeställningar kring kunskap. Mycket kan vi? Vet vi hur det funkar? Vet vi hur vårt skyddsrum funkar? Har vi vatten hemma? Ja, allt det här med, och jag pratar ju radio också, det här med man ska ha en vevradio, så att ja, det är roligt. Så att vi hade mycket diskussioner och sen när det var klart, då gick jag runt för och försökte intervjua några i rummet. Alla, de flesta gick ju därifrån, men jag hittade ju några stycken som jag kunde intervjua. Och nu ska ni få höra vad de säger, och på slutet så frågar jag även Marcus vad han tyckte själv om dagen som hade anordnat det här. Själv tyckte att det var jätteroligt. Här har jag en person som har satt vid samma bord som, vad heter du?
Kjell Borgström.
Och vilken funktion har du här i föreningslivet?
Jag sitter i styrelsen med Naturskyddsföreningen.
Ja. Och du, ni har också en funktion i, tycker du, i när det gäller beredskap och civilförsvar?
Ja, vi vill gärna se, vi har ju pratat mycket om odlingsbar mark. Vi ser ju lite, om det är längre kris så måste man ju ha odlingsbar mark kvar i Krusboda som man kan odla på. Vi tycker kanske också att Uddbygård har en beredskapsfunktion med sin djurhållning och sin erfarenhet av hur man skaffar sig livsmedel helt enkelt.
Och där är ni på Naturskyddsföreningen ganska aktiva tycker jag, med fåren och allt möjligt. Ni hjälper till där.
Ja, vi har i alla fall lammvisning. Men det är Uddbygård som organiserar, som har fåren. Ja. Men vi har ju ett arrangemang för att få dit många människor och få dit barnen framförallt och klappa lammen på våren. Det är trevligt.
Och det är väl så, vi runt vårt bord pratar om allt möjligt, men framförallt det här med kunskap. Och du och jag är ju inte så unga längre. Men jag kan inte speciellt mycket om de här grejerna. Och det som är fantastiskt nu tycker jag att vi måste lära oss mycket mer. Och nyligen var det så Gudån där, deras koloniområde skulle plötsligt byggas på. Och det fattar man inte, så kan man inte hålla på. De kan ju massa saker om odlingar.
Absolut.
Och det är väl det som är viktigt också, att ni som kan saker.
Det är ju en resurs att ha människor som vet hur man odlar och tar hand om det man odlar.
Ja.
Det är ju jätteviktigt, och därför ska man ska inte bygga på de här koloniområdena. Det är nog en resurs vi har som vi ska vara rädda om.
Ja. Sen pratar vi runt vårt bord om det här med skyddsrum.
Jag bor i Krusboda.
Hur många skyddsrum har ni i Krusboda?
2, jag tror att det är totalt 400 platser till våra 4 500 invånare, något sånt där.
Pratar ni mycket om det här med hur ni ska, om kriget kommer, hur ni ska skydda er?
Jag sitter också i en av styrelserna på en garageanfällighet där, och där har ju frågan ställts. När det börjar bli kris, vad är vårt skyddsrum någonstans? Och vi har ju 2 skyddsrum som ligger under skolan.
Har ni tränat och kollat att de funkar?
Inte en aning, det är ingen som vet.
Nej.
Däremot så vet vi att Sjötungan då har 2300 skyddsrumsplatser, så att vi får väl traska dit om det blir riktig kris, om det inte redan är fullt.
Och sen har ni en stor hålighet i berget som du berättade. Jag trodde det var sån här försvarsgrej när de åker med lastbilar ner där i berget, men du sa att det var något annat.
Det trodde jag också, men det är bara en sandsilo egentligen. Alltså man hissar i sand uppifrån berget och sen så tar man ut det ner i en stor silo under och kör ut. Men det finns ingenting, det finns möjligen en skydd man kan gå i den tunneln där bilarna kör. Det är inte så dumt. Igen.
Nej, ni får snacka med kommunen eller vem det nu som äger här. För det här har vi alltid funderat på, vi som åker förbi.
Ja.
Vad är det där i berget?
Ja, jag har alltid trott att det är ett skyddsrum.
Jag har också trott att det var.
Men det är absolut inte. Det är bara en körväg egentligen. Nej.
Tack så mycket Kjell Borgström från Naturskyddsföreningen.
Tack själv.
Kul bordsgranne här i alla fall. Ja. Det var bra diskussioner.
Det är säkert en fortsättning.
Ja, det blir det.
Hej då.
Här har jag vem då?
Eva Ekenberg från Trollbäckens scoutkår.
Ja, vad trevligt. Vad tycker du om den här föreläsningen eller det här mötet?
Jag tycker att det var väldigt intressant. Det var väldigt givande. Mycket insikter. Och att vi också fick dela våra erfarenheter med varandra.
Mm. Och just scoutkåren är väl lite grann en sån här, tycker jag. När man var med i scouterna lärde man sig lite beredskap.
Ja, även fast vi kanske inte pratar beredskap så blir det ju... Man får lära sig att göra egen eld, laga mat över öppen eld och så vidare. Så att det kommer med i verksamheten naturligt.
Ja, och det är väl det som ungdomar behöver idag, att fatta hur man på ett naturligt sätt kanske klarar sig i naturen.
Absolut, och rädslan för naturen försvinner. Många kan ha en rädsla för naturen, vara ute i skogen, kan vara otäckt för många. Men att vara ute utomhus och klara sig själva, och det blir ett spännande äventyr också. Så att det...
Hur många är ni i scoutkåren?
Vi är ungefär 500.
Oj, vad bra. Tack så mycket, Eva Ekenberg. Här har jag någon person som jag vet håller på med amerikansk fotboll. Vad heter du?
Jag heter Anna Bergqvist.
Hur kommer det sig att amerikansk fotboll är här? Kan ni det här med beredskap?
Vi kan nog en hel del om det här med beredskap, men framförallt vill vi vara med och spela en roll. Den dagen som kommunen behöver oss så tror jag att vi kan göra massor. Framförallt våra ungdomsledare tror jag spelar en jättestor roll för att bygga trygghet och tillit, att samhället finns där när det händer någonting. Och, ja, man behöver ju någonting att göra som ungdom. Ja.
Och jag hörde dig prata här, du verkar kunna det här inte bara utifrån amerikansk fotbollsperspektiv.
Nej, jag är väl liksom intresserad av hur vi spelar en roll i samhället i stort, och det tror jag att hela min förening är. Vi ser vår samhällsroll som ganska bred och vill ta plats. Vi är där när Graningsringen har sin ringens dag, vi är på Tyresöfestivalen, vi vill nattvandra. Vi är överallt där vi kan vara med helt enkelt.
Och ni är en ganska stor förening numera, va?
Ja, men vi är en ganska stor förening. Vi har ungdomar från att de fyller 6, 7, 8, 9. Där någonstans börjar man i lite bollskola till att man kan vara vuxen och spela i högsta serien. Och ett nystartat damlag. Så att vi växer så det knakar.
Och det gäller väl att se till att man har ett bra nätverk. Det är väl det som gör att människor överlever överhuvudtaget.
Precis, jag tror att de mjuka värdena är ju de vi behöver, kanske, eller det vi kan bidra med i kris och krig är ju de mjuka värdena. Vi kanske inte har liksom vatten och lokaler, men vi har mycket hjärta och vi har ett starkt nätverk och vi är en aktör man litar på.
Precis, tack så mycket Anna Bergqvist.
Tack.
Här har jag en viktig person i kommunen, vem har jag här?
Thomas Gode, kommunpolis.
Ja, tala om vad en kommunpolis gör.
Det är ett väldigt brett begrepp vad en kommunpolis gör. Jag kan väl få ner det lite sammanfattat, men vi jobbar ju brottsförebyggande. Och det handlar ju om att strategiskt, lite mer operativt, få ihop våra samhällsaktörer och kommunen, polisen. Jag är väl lite mer spindeln i nätet kan man väl säga. Jag lyssnar mot kommunen, tar in det. Jag lyssnar mot polismyndigheten, tar in det. Så gör vi något tillsammans och för att försöka brottsförebygga helt enkelt.
Och det är väl en mer samordnande funktion. Det är inte så mycket gå och patrullera med uniform och vad den här närpolisen hette det förut, va?
Mm. Så bra. Nej men precis, närpolis hade vi förut. Kommunpolisens roll var ju lite det förut, men idag så hinner man inte med det. Så där har vi egentligen nu områdespolisen som gör den typen av jobb egentligen för att vara ute, och förutom våra IGV-poliser då, som också är ute.
IGV-polis, tala om vad det betyder.
IGV-polis betyder att man är en ingripande polis. De jobbar ju också på larm, och de jobbar ju också brottsförebyggande.
Precis.
Så att man gör både och. Och sen har vi våra områdespoliser. De är ju, åker också på larm, uniformerade, åker polisbil, men jobbar mer i liksom brottsförebyggande spåret.
Mm. Om man nu pratar beredskap, krig, kris, vilken roll kommer du och polismyndigheten ha då?
Ja, min roll blir ju egentligen, jag är ju krigsplacerad inom polisen, och det blir ju liksom hålla det vi gör idag egentligen, lag och ordning framför allt. Sen har det varit diskussioner om vilken roll vi ska ha, men så som det är nu så är det primärt det.
Och är det inte så att nu plötsligt har vår medvetenhet om kris och krig verkligen ökats på? Jag tycker att man numera aldrig hört så mycket prat om krigsförberedelser internationellt och i Sverige, så att plötsligt så börjar man fatta att uniformer och vapen är någonting man ska syssla med. Har jag fel?
Ja, vad menar du med syssla med?
Ja, men lära sig, alltså det verkar vara väldigt många mer människor som går och lär sig och alltså ta jägarexamen, gå på skytteklubbar, alltså nu, och det här med skämvärn och allt vad det är för någonting. Det är mycket mer prat om det där med, förut var det ju, vi var ju liksom i vinnerlig fred ett tag.
Ja, jag förstår. Jo, men det är väl bra, samtidigt så uppmärksammar ju folk det och känner att man kanske vill bidra på sitt sätt, och då gör man väl det på att utbilda sig och bli jägare och ja, föreningsliv och skytte och allt möjligt, så att det är väl positivt. Det är ett sätt för de individerna att vilja bidra.
Vad tyckte du om den här sammankomsten då?
Jättebra, otroligt viktig. Startskott på någonting bra skulle jag vilja säga. Så jag tror att det kommer att vara till stor nytta. Vi är ju i en situation i Sverige, i Europa, i världen där det är lite osäkert just nu. Och det är ju aldrig dåligt att vilja förbereda sig inför något som kan ske som påverkar oss negativt.
Mm. Har vi bra beredskap tycker du i Tyresö?
Jag hoppas och jag tror att vi har det. Jag har inte tillräckligt bra insikt än.
Nej. Vi har väldigt mycket engagerade människor, det märkte man i alla fall här.
Det märker man klart tydligt.
Mm. Tack så mycket, Thomas Gode. Vem har jag här?
Peter Cederroth,
räddningstjänsten. Räddningstjänsten. Det låter ju som ni är liksom den viktigaste partnern här inne för kommunen, räddningstjänsten. Vad är er funktion?
Ja, idag är det ju att rädda liv, miljö och egendom. Det är väl egentligen de delarna vi har idag.
Alltså snackar vi ambulans, brandkår?
Vi pratar räddningstjänst, alltså brandkår.
Brandkår?
Ambulansen är ju till landstinget.
Aha, men du jobbar ner på Tyresö brandstation?
Ja.
Och ni är väl ganska duktiga på det här med beredskapen då? Ni tränar och ni vet vad ni håller på med?
Ja, vi i fredstid är vi väldigt duktiga på beredskap. Sen om vi hamnar i händelse av krig eller kris så har vi mycket att lära där också. Och det gör vi. Vi är på väg att gå in i en sån period där vi lär oss mycket liksom, från andra områden, till exempel Ukraina.
Just det. Och hur är det med beredskapen tycker du i Tyresö?
Ja, men den är... Det finns utmaningar, men jag tror att vi är på god väg. Det finns kommuner som ligger längre fram än vad vi gör, men det finns kommuner som ligger längre bak också. Så att vi är på god väg och det här är en fin start.
Tror jag. Ja, och vad tyckte du om det här mötet? Vi var ju säkert en 50-tal personer här från alla möjliga olika föreningar. Hur tyckte du det var att träffa dem?
Ja, men jätteintressant och kul att det fanns så mycket engagemang och energi. Och man känner att alla vill bidra och jag tror att det är väl liksom den stora nyckeln. Och det är det som kommer göra att vi klarar en händelse. Att alla vill göra sitt och hjälpa varandra.
Ja. Och runt vårt bord pratar vi om att man börjar ju hemma. Sin familj funderar på hur de ska klara sig. Men sen är det grannar. Så jag tänker det här med bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar. Kolla att skyddsrummet funkar. Vilka i området är det som sitter i rullstol, behöver hjälp och få mat, inte kan ta sig till affären. För så var det under covid. Då behövde vi hjälpas åt. Jag tror att man kan det om man bara har bra kontakter med sin omgivning.
Ja, absolut. Jag tror grannsamverkan i stora drag, att man bildar sådana, om det inte redan finns sådana typer av föreningar eller gemenskapsgrupper, är en jättebra nyckel till att liksom sköta det lokalt först. För att sen när man har lyckats klara det lokalt, hjälpa till lite mer liksom centralt i kommunen. Så det tror jag är en jättebra start.
Ja, nätverka överhuvudtaget. Eller,
superviktigt.
Ja, det är fina ord, nätverka. Men det betyder egentligen att man lär känna människorna runt omkring så vet vad de heter och kan prata med dem.
Ja, men det är precis. Och det har man sett från Ukraina att det är jätteviktigt. Nätverket, det som, hade man ett bra nätverk innan krisen eller kriget bröt ut, så fördjupas det och det blir snabbare kontaktvägar. Det är liksom resultatet av vad man kan se har hänt i Ukraina.
Tack så mycket, Peter Cederroth.
Tack själv.
Och här har jag Emelie Hedberg, ordförande för kultur och fritid. Här var det jättemycket föreningar. Hur uppfattar du det här mötet?
Det är ju väldigt många föreningar här och det är ju därför som jag är här. Jag har ju i egenskap av min roll som politiker fått de här dragningarna kring beredskap flera gånger och jag har i dialog med Marcus sagt att hur kan vi göra mer för att integrera föreningslivet? Och nu har vi kommit dit och det gör mig jätteglad.
Och det var en väldig energi här bland alla grupper. Vi satt ju vid olika bord och sen fick vi prata själva också. Vi fick en jättebra dragning av Marcus som drog många saker. Hur uppfattar du liksom vad vi kom fram till?
Ja, men först och främst så finns ju verkligen engagemanget i Tyresös föreningsliv och det är ju det som har varit min tanke också, att vi har någonting här som vi ännu inte nyttjar. Så jag blir ju jätteglad när man säger vi vill bidra men ni måste berätta för oss vad ni vill att vi gör, och där har ju vi ett jobb att göra nu.
Och jag har ju min käpphäst som jag brukar säga i alla möjliga sammanhang, att jag anser att Tyresfestivalen är den bästa aktivitet vi gör här i Tyresö. För då ser man den här kraften från alla dessa aktörer. Över 100 utställare i de flesta föreningar. Man upptäcker, wow, finns sådana föreningar också. Men vi som står där i vårt tält, vi kan inte prata med de andra. Så vi skulle behöva tillfällen att prata mer. För det är mellan de aktiva människorna som vi kan bli ännu starkare.
Jag har en notering i min telefon här där det står föreningsmingel frågetecken. För jag snappar upp att ni kanske vill prata med varandra utan styrd agenda. Att vi ordnar upp, att ni får ses och sen ser vi vad som händer.
Mycket bra idé. Det skulle vara bra till exempel någon dag efter Tyresfestivalen. Och just det att man bara säger att man går omkring med namnskyltar och pratar vilka man är. Och sen så kan man faktiskt, för att det finns väldigt mycket synergieffekter. För vissa jobbar med ungdomar, andra jobbar med äldre, pensionärer. Så att vi i föreningslivet vill ju gärna träffa varandra också.
Tyresö är ju dessutom brett och vi har färre barn som föds. Nu har ju ändå de senaste siffrorna visat lite positiva tendenser, men det är fortfarande så att samma föreningar kommer att behöva jobba mer liksom mellan olika åldersgrupper, och man behöver inte rikta in sig specifikt mot en målgrupp. Så jag tänker att det finns många bra delar i att också ses. Kanske finns det pensionärer som hjälper till att vara föreningsvärdar vid en tävling eller liknande saker. Så att jag tror att vi har jättemycket att vinna på det här allihopa.
Mycket bra. Tack så mycket, Emelie Hedberg.
Tack själv.
Ordförande i Kultur och fritid. Ja, Markus, nu har vi... Hur många var vi egentligen här inne?
Vi var väl uppemot 40, det tror jag totalt.
Ja, och det var en jättebra intressant föreläsning, eller vad man ska säga, information som du höll, som jag inte bandade, för det är svårt att banda här inne. Men sen delade du upp oss i små grupper där vi fick diskutera med varandra, och det var jätteroligt.
Ja, jag tänkte att man måste ju få lite interaktivitet i det hela. Hela syftet med forumet är ju, som jag sa inledningsvis, jag vill ju lära av er. Det är ni som sitter på såna värdefulla resurser om vad ni kan bidra med, och att utväxla erfarenheter och samarbetsmöjligheter. Så här, det är någonstans det som jag såg framför mig att forumet kunde uppnå.
Ja, och det som var roligt, du hade ju sett bjudit in lite olika, det var ju både föreningar, men sen var det företag och lite kommunmänniskor, så att det var ju blandat. Mm. Och vi föreningsmänniskor träffas ju varandra i olika sammanhang, men det fanns ju många andra som kunde ha lite olika nya perspektiv, så det var ju roligt att lyssna på alla möjliga här.
Ja, eller hur? Jag är jätteglad över hur den här dagen blev.
Ja. Och jag då, min käpphäst i min diskussion var ju egentligen min, alltså bostadsrättsföreningar, egna hemsföreningar, vår samfällighet borde ju syssla med sånt här. Vi började i början när Ukraina invaderades, så började vi kolla på ett skyddsrum. För vi hade ju ett skyddsrum, men sen har vi glömt bort det. Vi har inte sysslat med det. Vi har inte kollat om vi får plats. Vi ska få plats allihopa i ett garage.
Mm. Ja, det, så kan det vara. Det är bra att kolla.
Ja. Gör du sådana informationer också, sammankalla? För det är där som allting måste göras i de olika bostadsområdena.
Ja, men i mångt och mycket försöker jag vara ute och träffa medborgarna för att prata om att vi har alla ett ansvar. Att vi alla behöver fundera över de här frågorna. När vi går ner på sådana här detaljfrågor som just kanske är specifikt skyddsrum, så är det ingen som har önskat min närvaro. Men om det är så att man skulle vilja prata om det, så går det säkert också bra.
I våran grupp var det flera som var aktiva i sina, ja, där de bodde, och började prata om sina skyddsrum och solceller och hur man kunde få igång elbilar. Och för att går elen så är det vissa garage som inte går att öppnas, och elbilar går inte att laddas och allt möjligt. De satt och diskuterade väldigt mycket sånt här, där man förstår att det finns en kunskap också på olika ställen.
Ja, det är ju det som är så fantastiskt med att föra samman folk, att den kollektiva kunskapen växer.
Ja. Ja, jag är väldigt glad för att jag fick komma hit, Markus Poletti, och att du är så duktig på att berätta de här sakerna på ett väldigt intressant och, vad ska man säga, inte ens deprimerande sätt.
Ja, tack. Ja, det låter bra.
Ja, för det är lätt att bli, det är lätt att bli stressad av det här.
Ja, det är allvarliga frågor, och jag vill ju inte att vi ska skrämmas till någon sorts rädsla. Det finns det ingen poäng med, men man måste också förstå att det är allvar. Mm.
Tack så mycket, Markus Poletti. Ja, det här var alltså ett reportage som jag gjorde torsdag den 12 mars på någonting som heter Forum för civil beredskap i Tyresö. Och det är någonting som man, ja, där man samlar olika föreningar och andra. Och det verkar som att det är fler och fler som kommer bjudas in, för att det finns ju massa bra föreningar här i Tyresö. Inte bara, ja, idrottsföreningar, det finns ju massvis med olika ungdomsföreningar, elevråd, alla möjliga som också behöver komma hit. Och jag då tänker att framförallt de vi som har aktiva även vår bostadsrättsförening eller samfällighetsförening borde också lära oss allt det här. Vad vi ska göra om det blir kris. Ja, och jag som har gjort det här reportaget heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.